Radioplay.
Och vi är igång.
We're back on track.
Let's go. Hej och välkomna till Mord mot mord, en true crime podcast som görs av Hanna Sandell och Karin André. Hej.
Mm, välkomna. Så här är det. Det är söndag.
Vår nya poddag.
Vår nya poddag. Det är ju vår i luften.
Du har en ny soffa.
Ja.
Som du sitter i.
Som är så himla skön.
Du ser väldigt glad ut.
Den är väldigt skön.
Mm, bra.
Och fin.
Jättefin är den.
Om jag får säga det själv.
Du får det. Men jag håller med.
Tack. Det var väldigt härligt för vi har ju haft soffgate.
Just det.
men vi har, så det var väldigt härligt när vi äntligen.
Och nu är den här. Nu är den här.
Hittade en som vi ville ha båda två.
Kan du ens förstå att om en vecka så ska jag flytta? Typ.
Det är så sjukt.
Jag flyttar inte förrän.
Nej, precis. Ja. Jag bara,
så att tillträde.
Ja. Det är så spännande.
Det är verkligen spännande.
Hur känns det? Vad ska ni göra innan flytten går? Alltså, gör ni någonting i lägenheten med innan flytten?
Nej.
Nej.
Jag funderade på att måla, men jag tror inte jag kommer göra det. Kanske nej. Att jag gör det.
Ja.
Jag har inte bestämt mig. Ja, nej. För jag tror att jag behöver vara
känna in.
På plats för att känna vad vi ska göra.
Fattar.
Vi får se. Vi får se.
Mm. Så kul ju.
Ja, fan, vad nice det ska bli. Och ha ett hem.
Mm.
Tänk att ha ett hem. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag är lite så här söndagsseg. Vi ska ju också flytta. Så jag håller på att också flyttpacka.
Det känns som att du har kommit långt.
Jag har kommit långt.
Mm, så skönt ju.
Jätteskönt. Så det ser jag också väldigt mycket framåt. Att flytta alltså.
Ja. Och samma dag som du flyttar.
Så har vi.
Livepod.
Livepod.
På Podfest.
Väldigt
på
kul.
Fotografiska. Det verkar som att det är skitsvårt att hitta de biljetterna. Alltså de verkar inte ha optimerat sin sajt för att man ska hitta fram till dem.
Nej.
Min rekommendation är att gå via Facebook-eventet.
Precis.
Podfest 2020 på Facebook. Där finns biljettlänk.
Mm.
För att jag vet inte.
Och där kan man väl också se liksom all info och sånt där.
Yep. Och hålla sig uppdaterad.
Precis. Och snart får vi ju reda på vilken tidslott vi har. Och den kanske kommer vara på Facebook-sajten då.
Just det.
Utöver den här podden.
Ja.
Alltså, i den här podden kommer ju poddslotten också finnas.
Aha, ja.
Men om man inte lyssnar.
Men vi kör på lördagen den 21.
Ja.
På Fotografiska i Stockholm. Kom och kolla på oss då. Vi behöver
stöd.
Vi behöver ert underbara stöd.
Ja.
Vad
finns det mer man kan säga om livet?
Jag kan säga en sak. Sen kunde jag inte det. Jag har så himla. Jag blir så himla självmedveten när jag har, alltså jag är ju alltid hes, men när jag känner mig liksom svag i rösten.
Men fattar.
Så jag blir, du vet att typ så här, jag blir väldigt obekväm av att jag typ var tvungen att köpa batterier.
Mm. Alltså för att jag vet att man inte, känner sig extra krax, man vet inte om det håller.
Jag vet inte hur det kommer komma ut.
Nej, jag fattar.
Helt enkelt. Men det jag skulle säga var att jag läser Dagens brott på Spotify den här veckan.
Just det, väldigt kul.
De släpper ju ett avsnitt varje dag. Som är så korta. Så om man, som många tror jag har som gillar true crime, har ju problemet att man har liksom, man har sina poddar, men de räcker inte veckan runt.
Exakt.
Här kan man få se en liten dos true
crime.
Hur
långa är de avsnitten?
Alltså typ med? Kanske så 5-7 minuter.
Ja, de är så korta.
Så är det typ så här, den här dagen för sig så många år sedan hände det här typ.
Ja, just det.
Mm. Så den här veckan är det jag som läser. Svårt.
Mm.
Man blir ju väldigt, alltså man blir väldigt panikig och glömmer typ bort hur man så säger jag.
Det var ju som när man skulle läsa högt i klassen och man räknade ut vilken mening man antagligen skulle få börja på.
Yep.
Så man började läsa det stycket så här om och om igen.
Som
och
sen ett
så
mantra.
Fy fan. Men vad kul, det får man lyssna på.
Ja, det kan man få lyssna på om man vill.
Vad ska du säga?
Nej, jag vet inte. Vad skulle du säga?
Jag skulle bara säga, apropå att lyssna, jag har börjat lyssna på Harry Potter-böckerna.
Mysigt.
Det är så mysigt, det är Björn Kjellman som läser och han gör det så bra.
Fan.
Det är inte true crime relaterat,
men det är bara,
det är ett härligt tips i livet bara.
Och vet du vad, är det någonting vi behöver, inte minst om man ska hålla på läsa om true crime, är ju härliga ett härligt tips i livet.
Exakt så.
Ett härligt tips i livet från det kanske vi ska. Gillar du typ så här arkadspel?
Ja. Det gör jag. Nej, du var inte med. När det var Way Out West var jag i Åre.
Mm.
Så var jag på så hade de en sån här skidmaskin.
Ja, när man ska.
Ja. Då stod jag där ganska mycket. Jag hade druckit ganska mycket hade jag druckit också.
Alltså jag såg en man igår, för jag var på en sån arkadgrej.
Ja.
Alltså du vet så, som man kanske typ ser på YouTube när någon kör dansspel.
Ja, ja, ja.
Han var så snabb. Alltså det var också en främling som på riktigt vände sig till mig med lyster i blicken och sa så här: det här har jag bara sett på YouTube innan. Och jag,
och det var ofta han som var så snabb var där och körde.
Alltså det var otroligt. Ja, men han är ju där. Han lägger ju alla sina pengar på det. Jag hade ju en period när jag var lite beroende av dansspel. Alltså det var mitt spelmissbruk. Ja, exakt. Och så kanske man dansade lite mer. 5, 6, 7, 8 med Steps.
Just det. Ja, men vi var där. Han har inte sjungit på den låten tidigare.
Antagligen. Kanske när vi pratar om det här säkert. Det har gått för många avsnitt. Jag vet inte vad vi har sagt längre.
Dansspel har aldrig varit min grej eftersom jag är dålig på koordination.
Just det.
Det som däremot har varit min grej har varit SingStar.
Just det. Eftersom du är en SingStar. Sångerska. Jo, men en annan grej som hände var i alla fall att jag har liksom en sträckning i armen för att jag spelade ett japanskt trumspel med så himla mycket inlevelse.
Gud vad härligt.
ovärdig
jag
tycker skada. Det
låter kul. Jag hade gärna sett dig göra det.
Ja, och sen så där någonstans.
Bra.
Gick min höger arm åt helvete.
Jag gillar sånt. Jag gillar också så här att köra bilspel.
Ja, så roligt. Mm. Men jag kan också gilla sånt när man står och skjuter.
Ja, det är kul.
Vi gillar alla spel. Ja.
Det gör vi. Vad gillar vi mer?
Ska vi bara...
Vi bara kör.
Refunder är en tjänst som gör att du får tillbaka pengar när du handlar på nätet.
Precis. Och om du är mord mot mordlyssnare, vilket du ju är, så om du går in på refunder.se/mordmotmord och blir medlem där och gör ett köp inom 2 veckor så får du dubbel återbäring på ditt första köp.
Mycket bättre än att mörda för försäkringspengar.
Mycket bättre.
Mm. så ladda ner refunder-knappen så hjälper den dig att hitta typ alla ställen som du kan få tillbaka pengar på.
Ja.
Så du liksom sparar mer.
Så du hjälper dig själv och du stöttar oss och vår podd. Så häng med.
Den 4 oktober 1994, konstigt sätt att säga det årtalet, får den kanadensiska brandkåren information om att ett hus i Morin Heights, Montreal, brinner.
Okay.
De kommer dit, men det är liksom för sent. Typ, huset är övertänt och det finns ingen möjlighet att gå in och försöka rädda någon. Liksom. Utan man går istället in typ dagen efter när, liksom, eller när branden är släckt. Och där hittar man 2 svårt brända kroppar. Mm. En man och en kvinna.
Okay.
Kropparna är så illa brända att det är liksom svårt att identifiera dem. Men huset står i alla fall skrivet på en Joseph DiMambro. Han är fransman men bor sedan flera år tillbaka i Kanada. Åtminstone stora delar av året. Han åker lite grann fram. Men han är där mycket. Som sagt, har ett hus och sådär.
Mm.
Men efter ett par dagar kan man konstatera att det är inte Joseph som är det manliga offret. Och man kan också konstatera att det inte bara är de, alltså det är inte bara 2 kroppar i huset. Okay. Det är 5 kroppar.
5?
Ja.
Har Joseph någon familj?
Vet du vad? Det är för tidigt att gissa. Det ger en liten stund till. Okay. Så kommer du kunna vara...
Men det var kanske inte en gissning, Karin. Det kanske var bara en fråga för att jag var nyfiken.
Men han har en sorts familj, kan man säga.
Okay.
Jag ska prata om en sekt idag.
Ajaja.
Han har också barn och ligger med alla. Vi kommer till det senare. Okay.
Inte alla sina barn, hoppas jag inte.
Nej, det tror jag inte.
Okej.
Okay. Mm-hmm. Man hittar ytterligare 3 kroppar i en garderob.
Mm-hmm.
Där hittar man en man, ytterligare en man, ytterligare en kvinna och ett litet barn.
Nej.
Och till skillnad från de 2 första offren som har dött på grund av elden, så har de blivit mördade.
Mm.
Man vill ha tag på den här Joseph DiMambro, såklart. Men det kommer visa sig vara svårt.
För han är död.
Han är död.
Aha, ja.
Men han ligger död på andra sidan jorden. Skulle du säga att Schweiz är på andra sidan jorden från Kanada?
Nej.
Fan. I Schweiz i alla fall.
Halvvägs.
Halvvägs på andra sidan jorden.
Mm.
Där ligger han död. I en by som heter Salvan i västra Schweiz.
Okay.
På samma plats finns ytterligare 24 kroppar.
What?
Och i alldeles i närheten, i byn Cherry kanske, ligger ytterligare 23 personer döda.
Jäklar.
Många av dem har hittats i liksom ett dolt underjordiskt kapell.
Mm-hmm.
Som är liksom fullt av så mysticism och typ tempelriddarsymboler.
Okay.
De är klädda i liksom, du vet, så här särkar typ. Alltså verkligen så här munk. Tänk munk. Ja.
Jag tänker Da Vinci-koden.
Ja. Ja, men Da Vinci-koden, för där är det också mycket så tempelriddare och sån skit typ. Så de släser det någon slags kåpor.
Så
kanske.
Kommer de också vara i CERN som de är i Da Vinci? Är det Da Vinci-koden?
Ja, det är egentligen bara att jag läser högt ur Da Vinci-koden. Jag har aldrig läst den.
Den är skitspännande.
Den har något.
Ja, alltså, jag är ledsen att säga det, men det här igen då på fin litteratur. Men den är fan jävligt spännande.
Marcus har också riktigt pratat jättemycket om hur jag älskar den.
Ja. Jag och Marcus kanske har bokcirkeln bara Dan Brown böcker.
Kapitel för kapitel. Typ.
Förlåt.
Okej.
Okay. Utöver att du är... Okej, jag släpper Da Vinci-koden. Finns inga liknelser egentligen.
Jo, men det gör det för att det typ är så tempelriddare grejer och hemliga sällskap.
Utöver det menar jag.
Nej. De kommer inte vara i Rom, han kommer inte ligga under vid någon trä. Alltså. De är klädda i någon slags liksom, särkarkåpor. De ligger i en cirkel med fötterna inåt så att ovanifrån så är det liksom som en sol eller som en stjärna. Typ. De flesta har plastpåsar över sina ansikten. Men den vanligaste dödsorsaken är ett skott i huvudet.
Mm-hmm.
Och vissa av dem har ju dött av något slags gift med.
Okay.
Alla kroppar är också brända. För man har med hjälp av, alltså du vet, så här, någon slags förseningsmekanism typ satt igång eldsvården efter att folk har dött. Men det verkar inte som att
folk har... Är det self-inflicted bullet wound?
Alltså, det är ju mord-självmordssituationen liksom. Men du vet så som det är i Jonestown med. Det är inte alla som...
Nej, alla gör inte självmant.
Nej, men det är ju oändligt, alltså otroligt svårt att veta vad man har kommit överens om. Skjuter du mig i huvudet så tar jag gift. Alltså så här.
Exakt. Och sitter plastpåsen på innan eller efter skottet har gått av?
Oj, jag vet inte.
Okej.
Okay. Jag tänker efter, men jag vet inte varför jag tänker det.
Nej.
Okej. Okay. Alla kropparna är brända och alla de här personerna tillhör Order of the Solar Temple.
Mm.
En sekt där 74 medlemmar mellan 1994 och 1997 dog i självmord och mord för att ta sig till stjärnan Sirius. Det blir sekt det där. Det blir
kul.
Jag tycker det kändes helt sjukt att jag inte, alltså det här, det hände ändå i Europa.
Ja. Jag har aldrig hört inte för så länge sedan.
Nej, alltså verkligen. 94 i Europa och 74 personer.
Helt stört. Ja. Hur stor var själva sekten då?
Jag kommer till det, jag tror den pika på strax för typ runt 450 personer.
Okej.
Lite bakgrund på den här Joseph DiMambro.
Mm.
Född i Frankrike, som sagt. Italienska föräldrar.
Mm.
Han var nog ganska medioker i skolan. Jag vet väldigt lite om hans uppväxt. Mm. Jag vet två saker om vad han höll på med lite senare, typ när han var kanske så mid-20s.
Mm.
Ett, han åkte fast för att han låtsades vara psykolog, vilket han absolut inte var. Men han var tydligen jävligt bra typ. Oh, nej. Nu, Anna drack vatten.
Jag tog världens största klunk
i näsan.
Okay. Sjukt.
Okay. Jag vet, det är verkligen speciellt. Mm. Alltså,
men det... om han var bra, är det ens ett brott?
Jag tror inte det. Men vi kanske ska ringa och fråga din pappa, professorn.
Verkligen.
Okej. Ja, delvis det. Och sen så blir han också i mitten av sina då 20 år någonstans där väldigt intresserad av okkultism, mysticism, esoterism. Vilket är typ så här...
Dofter eller? Nej.
Ja, nej. Han, det var bara att han gick runt och luktade på grejer. Nej, det är att man typ är så här... Det handlar just om, liksom, om hemliga sällskap.
Uh-huh.
Och typ ordrar. Ordnar. Inte ordrar.
Ordnar.
Ordnar, för ordrar är att man lägger en order. Det, han blev väldigt intresserad av...
Han är som jag som handlar handla på nätet. Som bara har för många ordrar utstående.
Exakt. Nej, men han håller på med, liksom, ja, med hemliga sällskap och typ så här mycket som, ja, men som sagt tempelriddartiden typ.
Okej.
Okay. Först går han med i något,
liksom, lite loser varning på det.
Ja, men jag tycker också det är jävligt töntigt typ. Först går han med i något, så i något sällskap. Jag vet inte ens hur man går med i sånt. Nej. Alltså hur man liksom, det är svårt att torrsöka, tänker jag. Men han tar sig i alla fall in typ. Han är med i något annat sällskap ganska länge. Men sen i mitten av 70-talet känner han så här. Det är dags för mig att starta min egen grupp.
Såklart.
Ja, jag är en superbra bluffpsykolog.
Mm.
Jag kan lika gärna göra det här också.
Ja.
Det går typ ganska bra. Han samlar ihop en liten grej och jag ska berätta mer, en liten grej. En liten grupp. Så jag ska berätta mer om vad liksom de...
Vad som de lockas av.
Ja, exakt. Ja. Senare. Men jag har också lite svårt att förstå det. Om jag ska veta.
Det är därför du inte är en bra sektmedlem.
Det är verkligen sant.
För att du inte förstår storheten.
Jag är för dum för att gå med i en sekt. men du kan förstå, det är liksom riktigt snurrigt. Hur som helst. Josefs grupp, de köper så här ett hus tillsammans i Frankrike. Men nära Genève. Uh-huh. Som jag kallar det. Och där bor de tillsammans här och delar på allt. Liksom.
Mm.
Han känner dock att någonting saknas för att jag ska kunna växa den här gruppen.
För att, vad sa du? För att han ska kunna växa i gruppen eller för att han ska kunna växa gruppen?
Växa gruppen. Uh-huh. Att han vill ha en större, liksom, sekt.
Han vill ha fler följare.
Exakt. Mm. Men han är liksom bra på, jag tänker mig, det här är min tolkning. Han är bra på tur man hand.
Jag fattar.
Han är bra i en grupp, men han är inte en karismatisk ledare.
Han är ingen självklar.
Nej. Och han känner så här, jag behöver någon som kan vara, som är superkarismatisk och som kan gå in och liksom så här, dra in folk, du vet, kanske första steget.
Mm.
Så att han är nog väldigt bra med den innersta kretsen, men liksom mer yttre.
Han behöver en inkastare.
Exakt, han behöver en inkastare, precis. Och i början av 80-talet så hittar Joseph sin man. I form av belgaren Luc Jouret.
Mm.
Och Luc föddes i Kongo Kinshasa, men då var ju, alltså Belgien var ju kolonialmakt då.
Mm.
Och hans föräldrar, alltså han är belgare liksom. De flyttar tillbaka till Belgien, han växer upp där. Han bestämmer sig för att läsa till läkare.
Mm.
Men när han börjar plugga så inser han att han tycker att modern läkekonst,
det är inte för honom. Nej, jag fattar precis.
Han gillar en god alternativ medicin.
Ja, ja.
Det är som, precis som alternativ media. Man vet om att det är alternativt och gött.
Fan.
Ja, nej, men han är liksom...
Varför ska man följa någon som har liksom forskat och sådär? När det finns folk som har testat saker som faktiskt har funkat ibland.
Men det är också den grejen som är så här. Han har alltså läst en stund och sen tänkt så här. Det är nog bättre om jag kör ett eget race.
Absolut.
Lägger så en ört i armhålan, tänker jag.
Man önskar att man hade den tron på sig själv ändå. Ja, men, fan, om man hade kommit platser. Det får man
ju se om båda de här två människorna. Att de har ju enormt...
Då hade vi inte suttit här.
Vad hade vi gjort då?
Då hade vi...
Haft en sekt. Jag orkar inte det.
Jo. Du är med mig. Vi tar
men det känns ihop. Så jobbigt att du och jag ska behöva ta hand om så många.
Vi klarar det.
Men inte att de tar hand om oss.
Det är precis så det är.
Ja.
Det är Oskar är vår första medlem när han lagar mat där ute i köket.
Ja, vi har ju kidnappat honom och låter honom inte lämna lägenheten. Okej. Istället då så utbildar han sig inom homeopati.
Okej.
Mm. Och börjar resa, liksom, han börjar resa mycket för att så här, dela med sig av sina kunskaper. Alltså över liksom hela jorden.
Mm.
Han är då, precis som Josef var på jakt efter, superkarismatisk.
Mm.
Och har liksom lätt att få folk att följa honom. Och det låter lite grann som att han använder sin medicinska utbildning som, alltså som för att skapa förtroende typ.
Mm.
Alltså det står på ganska många ställen typ så här, att han var läkare. Men det verkar som att han har hoppat av och sen bara sagt att han är det.
Det verkar vara så jävla lätt.
Ja, alltså så vi har en fake läkare och en fake psykolog som heter fuck shit up.
Varför ska man plugga i 16 år när man bara kan fejka det?
Det är ju sant. Okej, han är också inne på det här esoterism. Doftsituationen. Han är också in, nu kommer du förstå varför jag har haft jättesvårt att förstå vad fan de håller på med. Han är också inne på något som heter rosicrucianism.
Okej.
Och det är en esoterisk inriktning som plockar typ mysticism och spiritualitet från liksom många olika håll. Bland annat religiösa håll. Men de tror också, de håller också då just på mycket med så här hemliga sällskap. Och även typ att, så här, att det finns kunskap som har liksom passats ner genom generationer och som bara vissa utvalda får ta del av. Mm-hmm. Alltså, du vet, det är liksom någon slags, det är en superelitistisk bild av hemliga sällskap egentligen. Så han har då, Luke har tidigare så här försökt ta över en annan typ sektig grupp. Han hade en grupp som han startade med en nynazist som också var väl inne på. Det är ett hopkok. Men och när den nynazisten dog så försökte han ta över. Men då blir han utmanövrerad av nynazistens fru och dotter. Så då blir han liksom paria i gruppen. Så istället så tar han då med sig delar av det sällskapets liksom crowd. De följer honom. Och så slår han sig ihop med Josefs glada gäng. Och 1984 så grundar de två Order of the Solar Temple.
Okej, så det är alltså typ en nazistisk... De är allt möjligt eller?
Alltså, ja, nu ska jag berätta lite grann vad de tror på. Alltså, det är som sagt, det är jättemycket typ så här, den här tempelriddargrejen. Och just att det är då liksom myten kring att, så här, att tempelriddarna när de blev utrotade, vilket de ju blev typ, så fortsatte de ju finnas som ett hemligt sällskap. De verkar ju bara gilla en ritual, en ceremoni om jag ska vara helt ärlig. Det tror jag är typ det man går igång på mest. Att det är typ så att man ska ha något hemligt handslag. Så eller tänker jag att det är.
Ja, exakt.
Okay.
Som i föräldrafällan.
Exakt så. Fast för killar.
Exakt.
Så de gillar då så här medeltiden, tempelherrorden, så här, frimurar är de förstås förtjust i också. Och jag tycker också att det är intressant att de är så intresserade av det här med hemliga sällskap, att det är en så stor del av deras identitet. För att på ett sätt tycker jag typ att det känns mer som en strukturfråga än en fråga om en religiös inriktning. Så, men de har då drag av tidig kristendom. Men för att alltså, tempelriddarna syftade ju till att försvara vad heter de? Missionärer, eller hur? Korsriddare. Ja, du har ju korstågen. Tror jag de skulle höll på med. Påminn mig om att jag från och med nu kallar mig själv för historiker.
Jag gillar det.
Okej, tidig kristendom. Men de håller också då mycket på med så här mysticism och okkultism. Men också lite som meditation och homeopati.
Det känns som de motsäger varandra.
Jag vet, att det finns typ en flummighet. Och också
något väldigt sådär.
Ja, nej men verkligen.
Kristet.
De erkänner också synder som man gör inom katolicismen.
Okay.
De väntar på the second coming of Christ. De tror på reinkarnation, eller de tror åtminstone på att Luke och Josef har varit andra personer tidigare. Luke har då bland annat varit Jesus.
Okay.
Josef har typ varit så Mozart eller något, tror jag. De liksom...
helt annorlunda än Jesus, liksom en helt annan.
Ja, men han säger det, han hade några andra liksom så mer profetpersoner också. De tror också på den här grejen då, att våra kroppar på jorden är liksom bara något slags luftslott typ, det liksom existerar, de är inte riktiga typ.
Okay.
Utan våra riktiga själar, vårt riktiga medvetande finns då på stjärnan Sirius. Det är alltså dit de vill ta sig. Där på Sirius hänger också typ många andra så religiösa stora ledare. Kanske typ Jesus är där, Buddha är där, Och du vet liksom hela...
Det är sånt samexistens där.
Ja, men så där. Mm. Så de vill liksom ta sig dit och vara med de andra. Mm. The great religious guys typ. Mm. De har också som sagt en del nynazistiska åsikter. Mm. De kommer senare vara väldigt verksamma i Kanada då. Mm. Och där är de extremt hatiska mot ursprungsbefolkningen. Mm. Så de håller på jättemycket med... Ja. Som sagt,
lite blandat.
En blandning. Mm. Det är riktig medeltidskänsla under ceremonierna.
Hemskt.
Kåpor. Josef har ett svärd som han håller på mycket med mycket. Han säger att han fick det för 1000 år sedan i ett annat liv.
Ja, ja.
Och så är det förstås också att ledarna då får kraft av att ligga med tjejer. Så det behöver de göra.
Ja.
Och så börjar de bestämma mer och mer över sina medlemmar. Du vet, de får inte gifta sig med vem de vill, de får inte skaffa barn som de vill, bla bla bla. Det är vanligt.
Ja, liksom.
Och eftersom börjar de också prata om den stundande undergången.
Mm.
Och om hur medlemmar, eller hur de som grupp ska undvika den och istället då ta sig till Sirius.
Mm.
Det går ganska bra för Order of the Solar Temple. Mm. Luke reser väldigt mycket och föreläser och så här. Det gör att gruppen, alltså de har medlemmar över hela jorden. 1989 var de 442 medlemmar tror jag. Och de är utspridda i Schweiz, Frankrike, Kanada, Martinique, USA och i Spanien, närmare bestämt Teneriffa. För där höll Luke tiden en otrolig föreläsning.
Gud vad flummigt.
Jag vet. Mm. Han är också lite grann så, du vet, som en vanlig inspirationsföreläsare känns som.
Mm.
Så att han bjuds in, alltså till typ så, om ett företag har en inspirationsdag.
Är han en kick-ass coach?
Ja, men lite. Alltså han känns lite coachig liksom. Så att han är bland, alltså du vet så här, bland annat så är han och föreläser på typ ett så här, något kanadensiskt stort elbolag typ.
Mm.
Som gör att han då är där och sen rekryterar 15 stycken därifrån till den här sekten typ. Och de riktar in något. Sig på folk med pengar, med utbildning, mm. alltså så här, åtminstone medelklass och uppåt typ.
Ja.
För att de vill också ha deras pengar.
Såklart.
Ja. Så
order... Det är inte gratis att driva en sekt.
Nej, och jävlar vad pengar de tjänar. Alltså folk
pröjsar.
För man betalar ju för att stiga i rank. Det är lite som scientologi-grejen med. Så först har man liksom det allra yttersta.
Ja.
Och sen så när man får in lite mer, alltså håller de på sådär liksom. Okej. Order of Solar Temple är ju som sagt då störst i Europa, men i början av 1990-talet så bestämmer sig Luke och Josef för att de och så många av sina följare som de liksom kan få med sig ska då flytta till Kanada. Jag vet inte riktigt varför.
Nej.
Jag vet inte om det är att de är under kritik i Europa eller om det är den här grejen som typ att
få folk bort folk från deras
alltså. Ja, exakt. Det är ju ändå en klassiker, men grejen är att de är typ inte så stängda.
Nej, och typ 94 känns det som då var det inte så att man bara för att man bytte land så var man helt frikopplad.
Nej, men exakt. Så att jag vet inte, eller du vet, det kanske var så att de hade friends in high places där och tänkte att de skulle vara skitsamma. De var
de flyttar i alla fall.
Ja, exakt. Och en del följer med. De tappar, de minskar ju definitivt i medlemsantal. Men en del följer ändå med. Men under den här tiden, så där 91-92 någonting, så börjar det liksom strula till sig för Luke och Josef. Och det börjar med att en man som heter Antonio, eller Tony, Dutois, han bestämmer sig för att säga sanningen. För han och hans fru har liksom flyttat med den här gruppen till Kanada. Han är den som har skött visuals under ceremonierna.
Shit.
Visuals som alltså har målats upp som mirakel. Okay. Som att typ så här, ja, här har vi en ledare som du vet, en religiös ledare från 1200-talet har återuppstått här med oss. Okay. För att jag är i kontakt med dem.
Men gud.
Projektioner, vi snackar säkert laser tänker jag.
Men gud.
Och han har alltså jobbat med att göra dem.
Fan vad stört.
Jag vet, det är så jävla sjukt. Så att de liksom han har använt sig av den här tekniken för att liksom skapa
hologram.
Ja, typ. Alltså det är flera poddar säger de att e-hologram, men jag tycker att det låter helt otroligt. För det är ju jättedyrt tror jag.
Ja, och hur långt gången var hologramtekniken på 90-talet?
Nej, jag vet inte. Jag tänker mig att det är mer att de typ så projicerar någonting på typ rök.
På vägg.
Så tänker jag att det kanske är.
Ja, på rök. Det var mer mystiskt
det
än på en vägg.
Coolt, exakt, på en vägg. Så han har alltså gjort det. Han är deras visuals guy.
Det är sjukt.
Jag vet, det är sjukt att de har
det. De behöver ju en sån uppenbar, eller det behöver man väl.
Ja, ja, verkligen. Men nu är då problemet att han, att jag tror till och med att det är så att det är Josefs son som frågar. Han bara, hör du Tony, är det inte något fuffens med det här? Och han liksom bara berättar.
Okay.
Han bara, ah, nej men det är jag som har gjort det här alltid liksom. Och han berättar också det för andra medlemmar. Och det gör ju att medlemsantalet droppar ännu mer.
Såklart.
Men det som är konstigt är att det är som att de som väl är inne, de stärks liksom bara i sin tro på ett märkligt sätt.
Mm-hmm.
Jag vet inte om det är att du vet så här, att nu är vi under attack, nu har vi blivit svikna och nu sluter vi oss liksom, tillsammans typ. Men de flesta stannar då kvar. Men 1993 så grips tre medlemmar, varav Loki är en av dem tror jag, för att ha försökt köpa vapen.
Mm-hmm.
Och jag tror att de är set up att typ polisen börjar koll på dem och gör en fejkad vapenaffär.
Nej.
Som de, så att de köper av en undercover cop liksom.
Shit.
Och det här gör då att det inleds en rättsprocess mot den här gruppen. Och det är typ, det blir jättestort i media. Och det är typ samtidigt, kommer du ihåg att jag berättade om The Branch Davidians, The Waco Siege? Där FBI hade en stand-up med en sekt i typ hur många lång tid som helst. Det är precis efter det.
Okay.
Så sekter är liksom top of mind.
Ja.
Det blir en jättestor grej. Så de känner sig liksom jagade av samhället. Och med tanke på att de liksom misstänks för att har typ tvättat jättestora summor pengar i länder i både Kanada och i Europa, så är de också lite jagare. Med rätta liksom.
Okay.
Och grejen är då att familjen Dutoit fortsätter att ställa till problem.
Mm-hmm.
För Tonys fru Nikki fick missfall under tiden hon var med i sekten.
Mm-hmm.
Och efter det så bestämde Josef att hon inte ska få några fler barn.
Okay.
För ett sånt håller han på med. Och att han bara, det är liksom, jag antar att han skyllde på att hon, hennes kropp var ond eller någonting liksom. Nu har de lämnat sekten.
Mm-hmm.
Men ibland verkar det som att Tony fortfarande är där och fixar med lite teknik. Men de har lämnat sekten och Nikki har blivit gravid. Och det ser ju då Josef som en liksom, en sån jävla kränkning typ.
Mm.
Och det blir ännu värre när hon föder barnet, får en son. Och de bestämmer sig för att döpa barnet till Emanuel.
Mm-hmm.
För grejen är att Josef har en 12-årig dotter som heter Emanuel.
Mm.
Och hon är liksom the chosen one enligt honom. Han påstår också att hon har tillkommit med liksom divine intercourse. Om man säger. Hon är liksom deras, ett liksom utvalt barn.
Mm.
Och eftersom de heter jättelikt, och eftersom det här barnet har kommit ur den här kvinnan som han har förbjudit att skaffa fler barn, så bestämmer han att den här lilla pojken är liksom antichrist.
Nej.
För att han är motsatsen, han är motpunkten till Emanuel. Han är liksom, hon är Gud, han är djävulen typ. Och på grund av det så måste han dö.
Mm.
Så Josef Dimambro beordrar två sektmedlemmar att genomföra morden på alltså Tony, Nikki och Emanuel i början av oktober 94. Han är bara 3 månader gammal. Och de har fortfarande kontakt typ med sektmedlemmar liksom. Det verkar vara, som sagt, den är inte så stängd typ. Nej. Den är nog ganska öppen. Så att de träffas fortfarande. Och de bjuds liksom hem på middag. Mm. Hem till typ några sektmedlemmar bara. Och där överfaller de först föräldrarna och sen den här pojken liksom.
Fy vad hemskt.
Och ett par dagar senare så är ju det huset som brinner liksom.
Ja.
Och de här två sektmedlemmarna som har begått morden är de två första man hittar.
Uh-huh.
Och sen hittar man ju då också familjen Dutoit. Men vid det laget så är liksom Josef och Luke är ju redan i Schweiz.
Uh-huh.
Där de bland annat äter en sån sista måltid med sina 12 närmaste.
Uh-huh.
Det är ju lite svårt att veta hur det här gick till.
Uh-huh.
Alltså som du frågade innan typ. Har man skjutit sig själv eller har man blivit skjuten typ, eftersom ingen överlevde. Men ja, jag tror att det definitivt också rör sig om
mot, det lär det ju vara.
Och inte minst när det är, för att det handlar ju om barn också.
Ja.
Liksom. Och medlemmar som inte var med eller som hade hoppat av då, de berättade att anledningen till att, alltså för all de eld, det brann ju på alla platser. Mm. Och anledningen till det var för att eld ansågs liksom avgörande för att man skulle ta sitt Sirius. Att det var, fanns något sånt liksom utbyte av energier som skulle då göra att kroppen eller själen eller så, medvetandet tog sig till den här stjärnan typ. Och det sjuka med det här, eller det, jag tycker att det är så jävla jävla konstigt, för att jag tänker att nästan alltid så är, handlar det ju om att så här, sektledare vill ju isolera sina medlemmar för att det är så de behåller kontrollen över dem. Men Luke och Josef, de fortsätter påverka sina följare från, liksom, från graven. För att mer än ett år senare, alltså natten mellan den 15 och 16 december 1995, begår alltså ytterligare 16 sektmedlemmar självmord.
Men gud.
Och den här gången är de i Frankrike. Och även där liksom ligger de i, alltså en stjärnformation typ.
Mm. Vad sjukt.
Morgonen den 23 mars 1997, alltså typ 3 år efteråt, så dör ytterligare 5 medlemmar.
Vad sjukt.
I självmord. Och det gör då att antalet döda i mord och i självmord på grund av de här två männen är totalt 74 stycken.
Jävlar.
Så det där var en väldigt liksom kort sammanfattning av Order of the Solar Temple. Det finns mycket. Jag har lyssnat på podden Cults. Det är den som finns i
Var det svensk... den du lyssnade på när du kom hit?
Nej, det är en annan. Men den har jag inte, den har jag inte kommit så långt på.
Nej.
Nej, Cults är den som görs i svensk, som de gör, har gjort en svensk adoption av.
Jo, men just det,
med
just det,
Alex Lettich på Spotify. Och men det här är då den amerikanska versionen, och där har de 2 avsnitt där som är så liksom det, typ
man
så 50
kan
minuter.
Få riktig lång lyssning om man vill.
Exakt.
Gud, vad spännande. Det ska jag nog göra.
Och sen så har jag också läst på World Religions and Spirituality. Insight.
Där får den ändå vara med.
Deras text om det här, exakt. Och förstås också Wikipedia, där jag framförallt har försökt forska på vad så esoterism är för någonting.
Bra.
Vilket jag inte lyckades förklara.
Nej. Jo, det gjorde det, absolut. Tack snälla, det var väldigt spännande.
Visst är det stört att man aldrig hört alla så?
Ja. Men för, under tiden här så vandrade min hjärna lite och tänkte att det är inte så vanligt med sekter längre, tänkte jag då. Och sen så drog sig genast tillbaka till den där Nexium...
Escaping Nexium.
Bara att det liksom kommer nu i andra...
Alltså, i formen typ.
Men sjukt spännande i alla fall.
Eller hur?
Väldigt läskigt.
Så stört.
Alltid obehagligt med folk som...
Håller på. Bra sammanfattning.
Okej, 1974 föddes Darlene Doskochil i en liten stad som heter Cameron, som ligger mellan Austin och Waco i Texas.
Waco Siege.
Hon var en looker, som man säger. Hon var en sån tjej som alla så här drogs till. Hon var prom queen, hon var bara så här, du vet, center of attention.
Ja.
Så hon var snygg och hon var typ så, hon beskrevs någonstans som så här classic Texas beauty.
Southern Belle.
eller om det var jag som hittade på det. Jag vet inte.
Du beskriver henne som en classic Texas beauty.
Men jag tänker hon har så här, hon har så stort blont hår.
Jag tänker att hon gör en typ en så bra peach pie.
Ja. Men hon är typ, hon ser det, typ ut som,
är det Texas? Nej.
Jag vet inte. Nej, det är väl typ, jag vet inte.
Inte jag.
Jo, kanske. Hon lagar inte det.
Hon gör inte det.
Och jag tror hon har så stort blont hår, så jättestor mun. Hon är liksom, ja men du kommer se oss ut.
Ja.
Och hon har typ så här, hon en sparkling personality. När hon slutade high school så bestämde hon sig för att fortsätta plugga. Och bestämde sig för att bli tandsköterska. Så hon börjar läsa till det. Och under tiden som hon pluggar så träffar hon, som ju många gör under sin studietid, en man. Mannen är då en kille som heter Keith Gentry. Och de pluggar inte tillsammans, men de pluggar typ på samma universitet. Och han pluggar någonting, någon typ av byggutbildning.
Mm.
Och han är typ så här... en helt vanlig kille. Hon är ju någon så här snygging med sparkling personality. Han verkar vara så en hedlig
Lite så som du, Oskar, har det.
Exakt så, tack Karin. Jag vill inte säga det själv.
Jag säger det åt dig.
Nej, men han, han är liksom så här en vanlis.
Ja. Men en good guy.
Ja. Och hon blir, de blir jättekära. Och hon blir typ helt så här upp över öronen kär i honom. Och hon tycker att han har så fina ögon och du vet så här. De blir jättekära. Och inleder då en relation.
Mm.
Och när de båda två har pluggat färdigt så vill Darlene att de ska ta nästa steg i sin relation.
Gifta sig.
Hon vill gifta sig.
Yeah.
Hon vill att Keith ska fria till henne. Det är som jag och Oscar också.
Gud, det här. Det är verkligen det är jag, så Oscar. Likt.
men han är inte redo. Han är inte redo att stadga sig och gifta sig.
Oh, Oscar. Helvete. Get it together, man. Hon är på smällen. För fan.
Vi ska fan ha ett barn. Så ja. Att, ja, han är inte redo. Hon vill verkligen. De bestämmer sig då att så här. Men okej. Okay. Då gör vi slut nu. Då går vi skilda vägar. Så hon flyttar då till Dallas. Där hon får ett jobb som tandsköterska. Men livet i Dallas blir inte som hon har tänkt sig. Det liksom verkar vara för stor stad. Och det, hon blir av med... Hennes bil blir stulen en dag. Och då säger hon bara så här, nej men det här är inte för mig.
Nej.
Det här storstadslivet.
Nej, bra.
Jag flyttar hem.
Yep.
Så när hon väl har kommit hem... Så börjar hon och Keith träffas igen. Och det tänds en gnista. Som då igen blir en stark kärlek. Så de börjar dejta. Och ganska snart så är Keith så här. Han bara, men nu ska jag inte låta henne liksom slip through my fingers igen. Så jag friar. Så han friar till henne för att seal the deal. Och de gifter sig. Och bröllopet är Texan style. De har,
finns bilder?
Nej, jag har inte sett det, men de berättar så är det så här, hon, de har så här, de blir barbecue på festen, det verkar vara typ så line dance aktigt. Alltså det verkar vara verkligen så här,
alltså så stora frisyrer.
Så jag skulle vilja typ ha ett sånt själv, och du vet att alla har klänning och cowboy boots.
Hur roligt om du hade haft det, alltså så otroligt oväntat när du har det temat på ditt bröllop. Att du ska ha typ så honky tonk.
Det vore ju roligt ju.
Tema honky tonk.
Men då känns det som att jag vill bo i Texas.
Okej, okay, men
det blir svårt. Okay,
så nu måste ni, du Oscar, alltså, han måste inte bara fria.
Han ska också flytta till Texas. Texas. Okej, vi får se.
Ja.
Vi får se.
Mm.
efter bröllopet så köper de ett hus som de flyttar in i, och huset ligger på samma gata som Keiths föräldrar bor på, och det är i en stad som heter Robertson. Och hon blir gravid väldigt fort, och så får hon barn 2 och 3. Jättetajt.
Pang, pang, pang.
Ja. Så de blir helt plötsligt tre barnföräldrar till 3 pojkar. Alltså
stress.
Min största,
rejäl stress.
Alltså
min största skräck.
Paniken. 3 pojkar som är typ så här
samma ålder.
1, 3 och 5 typ, eller om det är ännu tajtare tror jag till och med. Jag vet inte exakt.
Och hur gamla är de? Typ
det här är typ 2000 kanske. Så att, inte så gamla heller.
Nej.
Typ 25.
Oh, shit alltså. Stressigt.
Väldigt stressigt.
Yeah.
Och Keith, han är kringresande elektriker för en arkitektfirma. Så han reser jättemycket med jobbet. Så han är typ inte hemma så mycket.
Nej.
Och hon har bestämt sig, Darlene har bestämt sig för att hon vill utbilda sig till sjuksyra. Så samtidigt som hon pluggar så tar hon också hand om deras 3 barn. Typ i veckor. Han är väl typ borta så på veckodagarna, så hemma på helgen. Så det är superkämpigt för Darlene. Plugga, liksom, som bara det i sig är skitjobbigt, och sen har han om 3 pojkar. Liksom.
Ja, på typ egen hand.
Exakt, och hans föräldrar är ju inte så här, bor ju precis där och hjälper henne jättemycket. Men liksom, det är
en jobbig situation.
Det är jättejobbigt.
Hon känner sig pressad.
Ja. Så att till slut så bestämmer sig då Keith för att byta jobb, för att liksom ändå så här, okej, jag kanske inte kan vara borta så här mycket. Så han skaffar sig jag vet inte vad det är exakt, men han är baserad hemma och det verkar mer vara så här ett liksom kontorsjobb typ.
Ja.
Så att han kan vara mer närvarande. Men hans nya jobb och det faktum att Darlene pluggar gör att deras ekonomi typ inte är så bra.
Ja.
Och som jag förstår det så, hon drar på sig kreditkortsskulder. För hon typ gillar att shoppa och sådär. Det här är jag, Oscar. Jag skojar. Nej, men hon gillar att shoppa och sådär. Så de har en ansträngd ekonomi. Hon typ bara liksom så här skiter lite i det, verkar det som. Och de är också oense om hur de ska uppfostra sina barn. Vilket jag kan också typ så här förstå att hon blir lack typ, när hon bara, jag har fan skött det här själv.
Ja, och nu har jag passat det.
Nu passar det.
Kul, jag ser in till en framtida, ett framtida bråk.
Ja.
Som du precis tog initiativ till redan nu. Nej, men, och det där är ju, jag tänker typ att just det här barnuppfostran och alla sådana saker, det är så här, för det är så jävla personligt. Ja. För att det är, alla har haft sina föräldrar.
Ja.
Och man tänker att ens föräldrar har gjort bra.
Ja.
Så det är lätt att det krockar.
Det är väldigt lätt.
Yep.
Men så det är så ansträngande för det här, deras äktenskap. Men de liksom, de make it work helt enkelt. Men på morgonen den 9 november 2005 så händer något fruktansvärt. Klockan 6 på morgonen så ringer Darlene till polisen. Hon har hittat Keith skjuten i deras säng. Han gurglar blod. Han har blivit skjuten en gång i huvudet, men han lever fortfarande.
What the fuck?
Hon berättar för larmcentralen att alltså, jag har sett en dokumentär som jag ska tipsa om i slutet, som, där man får höra hela samtalet. Hon berättar då för larmcentralen att hon har sovit in hos sina söner på natten för att de har svårt att sova.
Mm.
Och att hon då har vaknat typ vid 6 och då har hon så här, vet, kickat igång pojkarna, liksom så här, deras vardagsrutiner. Så hon känt att det var lite kallt, så att hon har sett att bakdörren är öppen. Så hon bara går ner och bara, okej, konstigt, bakdörren är öppen. Sen så ser hon att alla Keiths vapen är borta ur typ ett vapen. Och han har dem typ, det är ju inte som i Sverige att man måste ha dem i så här, sånt.
Nej, vapenskåp. Vi i Texas.
Han har dem typ i ett glasskåp i köket.
Han har dem typ, alltså, liggande i en hög
typ
bredvid TV.
Ja, han har dem liksom verkligen på display. Vapenskåpet, eller skåpet där vapnen är
tomt.
Och att hon då sen har hittat honom skjuten i sängen. Det är det hon berättar. Så att polisen kommer och ambulansen kommer dit jättesnabbt. Och de, liksom, hon är fortfarande i telefon med larmoperatören när de kommer. Och sjukvårdarna tar med Keith till polisen. Han lever fortfarande. Och kör liksom inte till polisen, till sjukhuset i ilfart. Och polisen är då kvar i huset för att börja så här undersöka. Bara så här, okej, det verkar, hon är så här, hon bara, det måste ha varit inbrott och de har skjutit Keith. Så de är liksom kvar där för att bara kolla vad, så här, vad som har hänt typ. Och ganska direkt så tycker de att Darlenes story liksom inte stämmer. För det första så, och det behöver ju egentligen inte betyda någonting, men det här området där de bor är ett väldigt tryggt och så snällt område. De tycker inte att det är troligt att det händer typ aldrig inbrott och rån och sånt. De tycker inte att så här, okay, det
är den typen av brott är ovanliga liksom.
Exakt. Mm. Och det ser heller inte ut som att någon har brutit sig in i varken huset eller det här skåpet. Som han hade sina vapen i. En annan konstig grej är att, för att de börjar tänka typ så här, är det någon som vill stjäla hans vapen och sen då har dödat honom för att de har blivit påkomna. Han är skjuten i sängen, och att utanför huset i deras trädgård så hittar de alla andra vapen.
Men.
Eller alla vapen i en hög.
Men vad fan? men vad är det för strategi?
Mm.
Av den här fruktansvärda tjuven.
Exakt. De undrar också varför Darlene, som ändå är utbildad sjuksköterska, typ inte har
gjort någonting.
Så det finns, som också finns i den här dokumentären, finns det filmmaterial som är inspelat från typ en så här poliskamera. Om det är typ en bodycam eller typ en i bil som de har. Där det är två poliser som pratar med varandra på brottsplatsen direkt när de har kommit, liksom när de har varit där. Så säger i det här filmmaterialet, så säger en av poliserna så här, something stinks about this Gary. Varpå den andra svarar, I think she did it.
Så,
det är så jävla roligt.
Förlåt, men something stinks about this Gary. Hur fan kan de brodera det?
Det är så jävla bra. Så direkt ser de bara så här, det här stämmer liksom inte. Nej. Så polisen...
En sak däremot som jag tänker tala för är ju att så här, han är ju inte död. Och hon har ju ringt polisen.
Ja, absolut.
Det tycker jag ändå är... För så här, om hon nu har dödat honom och vill att han ska vara död, eller alltså om hon har skjutit
honom. Hon hade kunnat ringa mycket senare till polisen.
Exakt. Mm. Eller typ skjutit två gånger när hon såg att han överlevde. Alltså så.
Exakt. Absolut.
But something stinks about this, Gary.
Yeah, I think she did it. Polisen ber i alla fall Darlene att följa med ner till stationen, och hon följer liksom helt självmant med. Hon berättar samma story igen, att hon har sovit in hos pojkarna, vaknat tidigt på morgonen, då har hon känt att det var kallt och sen sett att bakdörren är öppen. Och först så säger hon att hon bara, det kanske var, hon bara, jag tänkte att det var kanske jag som hade lämnat den öppen, för jag hade varit ut och slängt blöjor på natten. Och typ jag kanske bara inte hade stängt den ordentligt så här. Sen hon då hade sett att vapnena var borta, så hade hon ropat på Keith. Och han hade då inte svarat. Hon hade tydligen så hon hade liksom gått dit, och hon hade tydligen inte heller hört att han snarkade, och du vet så här. Så då har hon då sett att han har blivit skjuten. Och hon får ju säga då att så här, anledningen till att jag inte hjälpte honom var för att jag var i chocktillstånd. Alltså det var som att det var typ en dimma. Liksom jag visste inte vad som hände. Under intervjun, eller förhöret eller intervjun eller vad man vill kalla det för, så får de reda på att Keith inte går att rädda. Han är hjärndöd. Så att Darlene får liksom bli släppt från det här förhöret, hon får åka in och de typ kopplar loss honom från alla så här respiratorer och du vet så här. Jättehemskt. Så han dör då dagen efter. Polisen blir ännu mera liksom misstänkta mot Darlene, eftersom de tycker att hon inte sörjer som hon borde göra, vilket ju är störigt, för man vet ju att alla reagerar olika, men de tycker liksom att hon beter sig konstigt kring allting. Så att de siktar in sig ganska tidigt på henne som så här, det här är vår huvudmisstänkta person. Och sen är det bara så här, du borde skaffa en advokat typ, säger mot henne så här. Vi kommer börja granska dig typ. Och först så vet de inte riktigt vad motivet kan vara, men det ska visa sig sen att Keith har två livförsäkringar tecknade.
Såklart.
Två livförsäkringar som tillsammans skulle ge henne och barnen $750,000.
Och hon har dragit på sig skulder.
Exakt.
Och tycker ändå att hon är ensam med barnen.
Exakt.
Alltså, jag vill vara tydlig med att jag inte tycker att det är en rimlig anledning att mörda någon. Att man bara, man vet ju det.
Det låter som det är faktiskt, Karin. Nej, men nej, precis. Men precis.
Det är motivet.
Det är ett motiv liksom, i alla fall. Så under tiden som polisen förhör Darlene, så är det andra poliser som liksom undersöker brottsplatsen, och de gör ju liksom sån undersökning av hans kropp, och du vet, de letar efter bevis. Mm. Så de som undersöker hemmet märker att en av Keiths det är jättesvårt att säga Keith.
Just det. Kids.
En av hans pilutter, en av hans pistoler saknas ur den här vapenhögen som låg ute på gräsmattan. Och det är en 22-kalibrig pistol. Och det kommer såklart att visa sig att han har blivit skjuten
med
en 22-kalibrig pistol.
Japp.
Den kulresten som de hittade i hans kropp var däremot för dålig. Alltså den är liksom blivit för förstörd.
Just det.
Så de kan inte matcha den till ett specifikt vapen. Och de har ju heller inte det här vapnet som de misstänker att han blivit skjuten med. För det är borta. Så typ 3 veckor tror jag att det är ungefär efter att han har blivit skjuten, så griper man Darlene. Man arresterar henne för mordet på Keith. Keiths föräldrar är liksom helt övertygade om att hon är oskyldig, så de hjälper henne att betala borgen. Och typ så här, kommer pojkarna bo hos oss liksom så här.
Jag får inte hjärtat.
Så de betalar 50 000 för att få ut henne. Och så bor hon hemma hos dem, för hon vill inte bo i huset liksom, för hon är rädd och du vet, hon vill inte att pojkarna ska få dåliga så här. Så att hon bor där, och under tiden som hon är ute då mot borgen, så, och väntar på sin rättegång, så
börjar hon då leta efter ett nytt hus. Av den anledningen av att hon vill inte vara kvar
i samma hus.
I det här liksom. Hon berättar för sin mäklare som också är en bekant att hon vill ha en ny start för henne och barnen. Mm. Så mäklaren är typ så här, men jag har en tomt där du kan bygga nytt på. Som ligger jättefint här liksom, och det ligger en liten damm här så liksom bredvid huset, eller om det fanns ett hus, det är lite oklart. Och hon bara så här, det är perfekt för Keith ville alltid att vi skulle ha en damm så barnen kunde fiska i. Så det här huset vill jag jättegärna ha för att liksom det hade han velat. Så att efter att hon har varit och tittat på det så bestämmer hon sig så här, men jag kommer köpa det här huset liksom. Jag vill ha det. Hon är bara så här, det kommer bli en bra plats för oss att gå vidare efter hans bortgång och bla bla bla. Det som däremot är konstigt är att när hon säger så här, jag vill köpa det, så säger hon också, jag vill gärna att ni fyller igen dammen. Ja, vi vill inte ha dammen, jag har ångrat mig. Så
hon har slängt pistolen i dammen.
Så mäklaren är bara så här, okej, okay, something stinks about this Gary. Han tycker att det är fett weird, för att hon hade ju varit sugen på att köpa just det här huset
på grund av det,
liksom bara för den dammens skull. Så han är typ så här, att han bara okej, okay, jag måste ringa polisen och berätta det här i alla fall. Så han hör av sig till polisen och bara det här har hänt. Och de bara, hon har slängt pistolen i dammen. 100%. Det måste vara det. Så de beger sig dit för att hitta pistolen. Och de börjar så här dragga den, de är dykare och du vet så här. Och de är typ i den här dammen i typ en kvart. Och så hittar de Keiths pistol.
Oh, jävla sjukt.
Och då är polisen luriga. Jag gillar det här. De ber den här mäklarsnubben att ringa till Darlene och säga så här, okej, okay, vi har en deal liksom. Du köper huset till det här priset och jag täpper igen dammen. Men vi behöver tömma den på vatten innan vi kan liksom
fälla igen. Ja.
Så att efter att mäklaren har ringt henne så har polisen har sagt upp en kamera precis vid dammen.
Har du sett det?
Ja.
Åh, jävlar vad fett.
Så att, och de bara så här, vi är helt säkra på att hon kommer komma tillbaka och leta efter pistolen. Och mycket riktigt, på den här filmen då så ser man hur Darlene kommer till huset, kommer till dammen. Hon typ ser sig omkring för att se liksom så här, typ se om så här, blir jag förföljd typ. Och sen börjar hon typ vada ut i dammen och leta med typ en pinne eller du vet, så hon börjar leta efter pistolen i dammen.
Jävlar vad sjukt.
Och hittar den inte.
Jävlar vad sjukt.
Så rättegången mot Darlene började i februari 2007, alltså typ 1,5 år efter att han har mördats. Och filmen då presenteras såklart som bevis, att de har ju inga fysiska bevis.
Nej.
Men de tycker liksom ändå att det är ett ganska starkt case liksom, med allting. Ja. Så att den här filmen visas såklart som bevismaterial. Hon förnekar ju allt liksom.
Men vad säger hon att hon har gjort dammen?
Jag vet inte. Men bara liksom, hon har typ ingen bra.
Att hon bara ville gå på a nighttime swim.
Och så att efter att juryn har fått se den här, de överväger i 5 timmar innan de bestämmer sig för att hon är skyldig liksom. Så hon döms.
Kiss föräldrar.
Jag vet, det är så jävla hemskt. Och de verkligen så trodde på henne. Så Darlene döms till 60 år i fängelse. Och Darlene och Keiths barn får bo med hans föräldrar. De får vårdnaden av barnen. Och Darlene fortsätter att hävda att hon är oskyldig. Och 2017 så gjorde hon liksom en resningsansökan som avslogs. Så här. Hon får inte en ny rättegång utan hennes morddom står kvar.
Fuck.
Ah, så jävla sjukt. Så det var mordet på Keith Gentry.
Älskar man inte ett fall där någon blir så caught red-handed?
Alltså jag älskar det.
Jag vet.
Alltså det är så jävla...
Det är så sjukt. Det är som googling man hade kunnat göra.
Verkligen.
Cases where someone got caught red-handed.
Men det är så stört. Och hon är med i den här dokumentären som jag har sett. Som heter... Det är ett snapped avsnitt. Just som det. Heter Diabolical Beauty Queen.
Gud, lugna sig.
Och så har jag läst en... Jag hittade henne på 10 beautiful but shockingly brutal female killers på What Culture.
Fy fan vad världen är problematisk.
Som var någon lista. Och sen så har jag läst en artikel som är skriven av Benjamin H. Smith på Oxygen Crime News som heter Did this Texas homecoming queen shoot her husband in the head for insurance money? Väldigt liksom berättande.
Verkligen.
Rubrik.
Men alltså det enda jag inte riktigt fattar, okej, jag fattar så här att det är liksom försäkringspengar och så vidare såklart.
Ja.
Men ändå. Alltså förstår du, jag menar det är liksom...
Nej men det är ju gendra, bara skilj dig bara. Liksom, dra
ja
dig,
gör men också annat. Bara så här,
sluta shoppa på
kredit. Verkligen, hör det Anna.
Jag kommer inte göra det. Men jag tycker hon ska göra det.
Men också den grejen när man bara, vad bra, nu har dina barn inga föräldrar kvar.
Nej, inga föräldrar.
Perfekt.
För du sköt en och sitter själv i fängelse.
Ja, bra.
Jävligt hemskt.
Ja, helt stört. Mm. Tack snälla.
Tack själv.
Och tack så jättemycket för den här
veckan.
Tack
för att ni lyssnar.
Om ni vill vara snälla mot oss så kan ni få ge oss en snäll recension på iTunes.
Ja.
Det betyder jättemycket.
Och prenumerera.
Och prenumerera. Gör man inte det? Jo. Jag tycker alltid det är sjukt om folk inte gör. Ja.
Jag gör
men
det.
Gör det i alla fall. Mm. Du prenumererar på Mord mot mord.
Det gör jag.
Mm, bra, jag med.
Jag är också med i vår Facebookgrupp som heter Mord mot mord podcast.
Just det.
Jag följer också dig på Instagram som heter @KarinLondre.
Och jag följer dig som heter @SandelAnna. Och det är också där man önskar falla.
Precis. Ja, det var väl det.
Det var väl det, hej då.
Hej.